Du lyssnar på Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs. Hej närradiolyssnare! Idag ska vi ha ett ganska ovanligt program. Vi ska granska en översiktsplan som är ute på samråd som kommunen har skickat ut. Och vi som ska göra det är jag som heter Tommy Dickens och jag gör det tillsammans med vem då?
Per Eddie Bjugstam heter jag och vi kanske har lite olika bakgrund. Jag har ju sysslat med på den privata sidan med med husbyggnadsprojekt kan man väl säga sen slutet på 60-talet.
Men du har alltid varit intresserad av planerna också?
Jag har blivit mer och mer intresserad av det faktiskt.
Det kanske blir ditt nästa liv, du blir planförfattare eller?
Ja, vad vet man. Nej, men det kantrar väl lite grann från husbyggnad till samhällsbyggnad kan man säga.
Ja, just det. Ja, och jag har jobbat som planerare i Örnsköldsviks kommun ända sedan 1976. Före det var jag också konsult i 5 år uppe i Luleå. Men sen har jag jobbat här alltså i, vad blir det, 35 år eller någonting sånt där.
Fantastiskt vad tiden går.
Ja, otroligt. Och det är ju just de här sakerna som jag har hållit på med, alltså att göra översiktsplaner. Och det är ju intressant tycker jag då att få titta på vad som händer idag. Vi ska väl betona också Per Eddie att vi kommer att ha en kritisk granskning av den här översiktsplanen.
Ja, helt klart. Men det förtar ju inte att vi tycker att det här är ett väldigt ambitiöst jobb man har lagt ner på att göra den här planen. Och det finns mycket som är bra, men det vi ska syssla med i den kritiska delen. Vi har synpunkter på ett och annat.
Ja. När jag kom till Övik 1976 då sa dåvarande kommunalrådet Arnold Hedberg till mig att min uppgift var att se till att vi fick en samordnad planering, fysisk planering i kommunen. Därför att fastighetschefen han köpte mark i en enda av centralorten och gatuchefen byggde gator och vattenavlopp i en annan enda av centralorten. Det var väldigt dåligt samordnat.
Den där versionen har inte jag hört.
Det har du inte. Nej, men det fick jag direkt från kommunalrådet att så. Det var min viktigaste uppgift.
Ja.
Och jag fick faktiskt börja med att göra just en, som det då hette, områdesplan för centralorten. Och det kanske inte du vet Perde, men då var man ju du vet att man var i slutet på miljonprogrammet i Sverige och här har man ju byggt fantastiskt mycket också. Hela Sörliden, Valhalla, Mycklingområdet i Själevad, Svartby, var massor som var byggt, Krokstaområdet under den här 10-årsperioden. Och man trodde ju att livet skulle fortsätta på det sättet, men så blev det inte. Men då sa alltså dåvarande planeringssekreteraren till mig som hette Vidar Fahlén och som sen blev kommunalråd. Han sa att vi ska bygga 400 bostäder per år i all evighet i Örnsköldsvik och det ska du lägga ut i den här planen för sådär en 20 år framåt i tiden. Jaha, så det fick jag göra och det blev ju en plankarta med jättestora röda områden där vi skulle bygga. Hela Västerhusområdet, Nordanåsområdet, Skärpområdet, hela Bodensområdet fanns med i den här planen.
Det är ju lite intressant med just det där tidsperspektivet tycker jag. För att det, längre tillbaka när man gjorde stora långtidsplaner och sånt där så utgick man ju från att saker skulle vara konstanta under ganska lång tid. Och det där har ju ändrat sig mer och mer så att förhållandena som styr planeringen har ju blivit kortlivade vart efter.
Nu är du inne på den där låten som jag tänkte begära sen, The Times They Are Changing, men vi återkommer till den tycker jag. Vi måste prata lite till först.
Ja.
Du tyckte att jag skulle berätta lite grann om plansystemet.
Ja, jag tror inte det är så väldigt välkänt för alla människor hur den här planhierarkin ser ut.
Nej, det finns ju väldigt många ord för det här, va? Det finns generalplan och regionplan och områdesplan och stadsplan och byggnadsplan och översiktsplan och allt vad det är. Men den plan- och bygglag som vi har idag, den har faktiskt bara tre planinstitut som det heter. Den översta regionplan, den är inte aktuell för Övik på något sätt. Det är ju i storstäderna man gör det. Sen är det alltså översiktsplan, och nu är det faktiskt så att varje kommun i Sverige har skyldighet att ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens hela yta.
Är det så att alla har det då?
Ja, alla har nog det idag tror jag, men det satt väldigt långt in. Den här regeln kom ju redan faktiskt någon gång strax före 1990. Och det var många som inte hade lust att göra översiktsplan. Men vi hade det här i Övik. Jag var ju särskilt anställd för det.
Ja.
Så att det var inga problem för oss. Men vad som man inte heller har gjort, det är ju att aktualisera översiktsplanen. Därför att det står i lagen att vart fjärde år så ska fullmäktige ta ställning till om översiktsplanen för hela kommunen är aktuell eller inte. Och det är nog nästan bara Övik tror jag som har gjort det, åtminstone så länge jag jobbade. Nu är jag ju pensionär. Så är det, men som sagt, det är få som har följt den lagen. Men det är ju så med sådana här lagar att det blir...
Men sen det tredje steget, är det detaljplan eller är det andra steget? Det tredje steget.
Först regionplan, sen översiktsplan då för kommunen och sen är det då detaljplan som man gör för mindre områden som är kopplade direkt till ett genomförande. Men översiktsplanen sen, den kan ju då göras olika saker med den. Va? Man kan göra så kallade fördjupningar av översiktsplanen, till exempel för ett visst område. Och det är det man har gjort här nu för centralorten. Det är en fördjupning av översiktsplanen. Man kan också göra en tematisk fördjupning av översiktsplanen. Och det har vi gjort i Övik för vindkraften till exempel. Vi har gjort det för strandskyddet också. Då handlar det bara om den frågan, men omfattar då hela kommunens yta. Men det här som sagt är en fördjupning för ett geografiskt område. Sen kan man ju fortsätta att fördjupa den här planen för centralorten och göra en fördjupning för till exempel centrum, och det kommer man säkert att göra snart också igen, det tror jag.
Ja, det som jag gjort nu då, det är centralorten. Det är lite mer än själva stadskärnan.
Ja, det är det. Det innefattar ju Själevad och Gullänget och Domsjö och Järved, Bodum och Arnäsvall kan man säga. Det är dit stadsbussarna går brukar jag säga. Det är centralorten. Och den här översiktsplanen som man då gör, det står i lag uttryckligen i lagen att den är inte bindande. Och då kan man ju undra, vad är det för mening då?
Ja.
Och meningen det är ju att kommunen ska tvingas visa vad man har för avsikter. Vad är det man vill åstadkomma? Men är det någonting sen på vägen som man vill göra på annat sätt, så kan man alltså göra det utan att ändra översiktsplanen. Men då säger ju då lagen också att då ska man ju vart fjärde år ändå se till att översiktsplanen blir aktuell. Så är lagsystemet.
Ja.
Ganska enkelt egentligen. Va?
Jo. Ja, jag tycker det är viktigt det där med att det är så att säga mer en avsiktsförklaring än en lagstiftning. Ibland får man ju det intrycket ändå att många betraktar den som en gällande plan som ska följas.
Du, jag sa ju den där historiken nu om när jag kom hit att jag fick göra en sån plan som blev inaktuell väldigt fort. Det hette ju då områdesplan på den tiden. Ja. Där jag la ut så enormt stora ytor för byggande, och det insåg jag ju ganska snart när jag hade bott här att det där var ju fullständigt meningslöst och kanske var till större hinder egentligen. För att har man lagt ut ett område för bostäder, då ska man ju inte göra någonting annat där. Till exempel kanske man lät bli att sköta skog och jordbruksmark och sånt där. Därför att ja, det ska ju byggas här i framtiden. Så att vi ganska snart gick jag ju fram med ett nytt förslag där jag tog bort nästan alla de här röda rutorna och fick mera rimliga proportioner på det. Men jag tycker att du ska ta någon historisk erfarenhet också. Du har ju bott här ända sedan urminnestider, höll jag på att säga, och jobbat här sedan 60-talet. Vad är din någon sån här historisk händelse?
Ja, alltså jag kom ju in i det här som nykläckt arkitekt strax före den stora kommunsammanläggningen.
Mm.
Och det hände ju egentligen väldigt mycket just då och strax efteråt. Och jag minns ju att då var det stadsarkitekten Erik Lud. Han gjorde ju en väldigt omtalad plan för själva centrum här.
Mm.
Den kallades för avlösningsplan, om jag inte minns alldeles fel.
Jo, det stämmer.
Och den var ju väldigt förenklad på många sätt, på det sättet att den tog egentligen bara upp rutor för varje kvarter och sen så fanns det ett exploateringstal. Och tidigare hade man ju gjort planer med där takvinklar och en massa detaljer fanns med, men det var helt bortrollat då. Och det gjorde ju att det blev väldigt smidigt ett tag.
Mm. Just det. Ja, och den planen finns ju kvar fortfarande. Alltså där man har ändrat detaljplanen då, där för ett kvarter eller två till exempel, där gäller ju då det nya. Men där man inte har ändrat, det ligger ju det gamla kvar som gällande plan.
Ja, men den här nya PBL som kom då på 80-talet, den skulle ju, som man uppfattade då i alla fall, syfta till att minska byråkratiskt krångel och förenkla väldigt mycket. Jag upplever väl inte att det är det som har skett efter det.
Nej, det kan
utan
man
kan väl säga att det har lagts på eftersom
man kanske har plockat bort en sak och lagt dit fem nya.
Ja, ungefär så.
Jo, miljöfrågorna till exempel har ju lett till väldigt mycket krångliga saker, tycker jag. Lite väl krångliga ibland. Som måste hanteras också. Och det är inte så kul. Men du, när vi har pratat lite om historik, vi kanske skulle kunna köra en låt. Och då vill jag ha den här The Times They Are Changing. Mm. Är det okej, tycker du?
Ja,
men jag vill inte höra Bob Dylan den här gången, utan jag vill höra Brian Ferry som har gjort mycket Dylan-låtar. Bland annat.
Ja, han har inte fått något Nobelpris.
Nej, det har han inte fått. Vi kör den. Come gather around people wherever you are and admit that the waters around you are warm. Accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming. You'll sink like a storm. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. Your own road is rapidly aging, so get out your new mind. Times they are
present now, will later be
Ja, nu var ju vår uppgift att vara kritiska i första hand, och då kan man ju lätt bli lite petig och peka på sådana här saker som att själva omslagsbilden på den här fina planpresentationen, den är lite sned på det sättet att den inte tar med Varsbergssidan av centralorten, som jag ju tycker är väldigt mycket mer intressant än småbåtshamnen. Men det är ju en sån där petighet, och en annan petighet är ju den att jag inte förstår organisationen som har tagit fram den här planen. Det står där att det var en arbetsgrupp och en operativ arbetsgrupp och en styrgrupp. Men jag förstår inte deras inbördes relation riktigt. Men det är ju kanske inte någon stor sak i sammanhanget. Men det är bra om man kan förstå hur de jobbar också,
Ja.
tycker jag.
Ja, det ser inte ut som när jag jobbade, men man vet ju inte, det kan vara bra det här, inte vet jag.
Nej, men sen själva planen, jag har ju tittat lite grann på att det börjar ju egentligen med att man pekar på att till exempel grunden för den här planen, så finns det en omvärldsanalys, och den har ju då världsklass sysslat med. Och jag har ju en hel massa synpunkter på den. Men det är alltså inte själva planen.
Nej, du
Den hör inte hit.
kanske ska säga vad världsklass är lite kort, ifall någon stockholmare lyssnar på ett om
Ja,
det.
vi hade ju förut något som hette Vision 2008. Och sen har det ersatts av världsklass 2015. Jag vet inte vilket år det pekar man på idag.
Ja, det vet inte jag heller.
Nej.
Men det är i alla fall en grupp som inte är direkt kommunal, utan det är
Nej.
ju annat folk som är med tillsammans med kommunfolk.
Ja, men jag kan väl tycka att de liksom, det har ju varit mycket i den här planen som jag känner är lite granna,
Snömos.
alltså det är såna här plattityder som att vi bygger bäst tillsammans. Alltså det är en sån där typisk sak som, om man är tillräckligt många som ska komma överens om en sak, då blir det något väldigt urvattnat till slut. Och jag tycker ett sånt där påstående, det står här som en vision från världsklassgruppen, och det tycker jag att det kunde man ha tagit bort. Men sedan har vi ju tittat på, så att säga, steg för steg vad som är i själva planen. Men jag tycker en del stora frågor är lite borttappade. Till exempel så tycker jag att handelsfrågorna vilket inte betonas tillräckligt mycket. Och det finns andra saker också.
Ja, det ska vi absolut återkomma till. Jag tänkte säga det jag tycker är största bristen med den här planen. Det är att innehåller så otroligt mycket. Det finns inte en människa född, tror jag, som orkar läsa igenom hela den här planen. Jag har ju ändå ganska stor träning på att göra det. Jag vet vad alla ord betyder och sådär. Det är inte rimligt att förtroendevalda och normala medborgare i Övik ska kunna ta till sig det här, tycker jag. Så mitt första krav, det är skär ner till kanske en femtedel av det här för att det ska kunna bli, man ska kunna ta in det. Det tycker
Det där är ju absolut en känsla man har när man försöker tränga igenom hela det här. Det är ett stort dokument, 65 sidor, och det är
Ja.
ganska tättskrivet, och det är ju många olika avsnitt, och dessutom är det med i en lite konstig ordning, så att
Ja, nu kommer ju vi att sitta och säga en massa saker, att det här borde ju stå, det här borde vara med, och så fyller vi bara på text, va? Och så är det ju. Och jag vet ju hur det var, alltså. Det kom ju anspråk från alla håll, från alla sektorer i samhället som ville ha med sitt i översiktsplanen. Och då måste man ju helt enkelt kunna välja ut det som är viktigt, det som hör till just den här planen för just det här området, som inte är sagt på alla andra ställen. Så jag tycker att man måste hänvisa till andra dokument och inte skriva ut allting här. Som exempel om kulturfrågorna frågan till exempel, ja, så måste man kunna hänvisa till den kulturmiljödokument som, ja, finns. Friluftslivsfrågor, samma sak. Det ska vara specifikt det som rör markanvändningen för det här området.
Miljöfrågorna är ju ett omfattande avsnitt i det här, ja, också. Den är lite svårgenomtränglig.
Ja, det är det. Det finns ju nu då lagkrav på att man ska göra vissa saker i en översiktsplan, ja, om miljöfrågorna, som inte jag kan, för det kommer sen jag slutade. Men det får man väl respektera då, att lagen har lagt på krav i och för sig. Men sen tycker jag också att man tar, det är bra att man lyfter fram inriktningar och åtgärder, tycker jag, liksom markerar, mm, det här vill vi verkligen då. Det är så det står för. Det är rätt, tycker jag.
Ja.
Men det är ju alldeles för många. Och de upprepas gång på gång på gång i det här dokumentet. Ja. Så man tröttnar ju till slut på att läsa. Det måste man sanera, helt klart.
Ja, och dessutom tycker jag man har för många slagord eller paroller istället för, tycker jag, de mer konkreta sakerna.
Ja, det var dels i den här omvärldsanalysen, men även, ja, i den här planen.
Ja, även i planen, så, tycker, ja, jag det är så.
Ja. Särskilt mycket kring grönområden och sånt, tycker jag att det har blivit, ja, väldigt mycket upprepningar.
Ja. Mm. Men man ska väl också säga det, att det här att det är en avsiktsförklaring, det innebär ju också att det är ett strategidokument.
Ja. Ja.
Och det är ju någonting man ibland funderar över, alltså hur pass långt fram i framtiden har man en strategi,
mm,
och vem är det som så att säga sätter den strategin, och, mm, jag tolkar det som att det är egentligen översiktsplanen som ska sammanfatta strategierna.
Ja, det kan man säga.
Sen kan man ju säga att då har man satt alltså en målsättning på att det här ska man sikta mot 2040, och det är ju en ganska lång tid.
Mm. Mm.
Jag tycker att det, förut har man varit angelägen att försöka korta så att säga giltighetstiden av olika planer nu.
Mm.
Här tar man ett ganska djärvt steg och säger att det här är någonting som vi ser en framtid ända fram till 2040, mm, som vi försöker planera för.
Mm. Ja, det låter så väldigt långt bort, men jag minns ju då min egen tid som översiktsplanerare. Redan i slutet på 70-talet så sa vi alltså att Övik måste ha en ny E4, och det ska vara i tunnel genom Åsberget. Det var alltså redan i slutet på 70-talet som kommunen la fast det i sin då kallade områdesplan, och med länsstyrelsens och Vägverkets goda minne.
Men har det varit en tung grej i alla de här planerna?
Alla år har det varit det, och nu har det gått, vad blir det, sen 1980, är det 40 år, alltså har det redan legat, ja, i planeringen. Vissa saker är väldigt långsiktiga, det kan man inte komma ifrån.
Man kanske ska göra en broschyr som heter Om Åsbergstunneln kommer. Man har gett ut den om kriget kommer, då kan man
ja, kanske det.
Nej, men det känns ju som att även i den här planen så utgår man ju nästan ifrån att det ganska snart ska bli en Åsbergstunnel.
Mm.
Och
det tycker jag är det.
Planera så att säga för hur det blir då. Mm. Och det är väl riktigt, men, mm, men samtidigt vore det bra med en prognos.
Mm. Ja.
När kan vi få se den där tunneln?
Man måste ha hoppet.
Det är det sista som överger, ja, oss, ja.
Ja, sen tycker jag att i den här planen att man blandar in det här med stadsdelar på lite konstigt sätt. Jag tycker att man först borde ha en del som tar de här övergripande frågorna om, alltså visar den samlade bilden av vilka bostadsområden man föreslår i hela centralorten, när det gäller näringslivsutvecklingen för hela centralorten, trafikfrågor som E4, korsningarna på E4, det saknar jag för övrigt här, mm, korsningarna bort i Överhörnes och Självaskorsningarna, de måste ju göras någonting åt, det borde, ja, ju kommunen ha en uppfattning om, tycker jag. Även mark för bensinanläggningar när Åsbergstunneln byggs. Det står ju till och med i programmet där, men jag har inte hittat någonting om det heller.
Nej, men det, och då menar man väl alltså att om man får så att säga en ny genomfart, så blir det ju Ja, till exempel Tvillingstadsområdet kan bli en intressant plats för olika
absolut.
Etableringar.
Absolut, så är det ju. Ja, det, sen skulle man ha ett avsnitt då som handlar om de olika stadsdelarna. För nu blir det lite blandat. Om man nu är intresserad av ett visst område, till exempel Järved-Bonäset, så får man läsa på ganska många ställen i den här centralortsplanen.
Ja, det blir lite splittrat.
Det borde man kunna samla, tycker jag, i en del. Nå, det var det där. Men om vi tar de här övergripande frågorna först då. Bostäder, rent allmänt så där, utan att peka på särskilda områden. Jag tror ju, och det minns jag att jag skrev väldigt många gånger i mitt jobb, att det är så viktigt att vi bygger attraktiva bostadsområden. För ibland kan det bli så att man bygger ett område bara för att det är ekonomiskt gångbart. Liksom. Det är billigt att bygga där. Men det är ju väldigt väsentligt att det vi bygger är attraktivt.
Ja, idag är det ju svårt att rekrytera och få folk att flytta från södra Sverige och hit och börja på Hägglundsföretagen och sådär.
Mm.
Så att, och ett dragplåster kan ju vara just att det finns ett attraktivt landskap och attraktiva lägen i landskapet och att allting är nära och sådär.
Det tror jag är väldigt viktigt faktiskt att vi gör så. Där kommer man ju in på lite det här med befolkningsfrågan också, att få folk att flytta hit.
Ja,
det finns ett mål här på 65 000 invånare. Okej, det är väl bra att ha visioner för det, men jag har svårt att tro på det som en verklighet.
Men det är ju, jag tycker i alla sammanhang så förefaller det vara en självklarhet att man ska expandera.
Mm.
Man ska bli fler hela tiden och vi ska springa fortare.
Ja, det är väl så med livet kanske. Jag brukar ju säga att det finns tre saker som gör att Övik har tappat så mycket folk som man har gjort. Vi var ju 60 000 när jag flyttade hit och så nu är vi 55 000. Jag vet inte om det beror på min planering, men det var inte meningen så i alla fall. Men det är ju tre faktorer som bidrar till att vi har tappat så mycket folk. Det ena är att vi har så väldigt mycket landsbygd. Och det har ju varit en, hela Sverige, en utflyttning från landsbygd mot städer, kan man säga. Och vissa har ju flyttat in till tätorten här. Den har ju ökat i befolkning, men många har ju också flyttat från kommunen. Så mycket landsbygd har gör att man får... Det är många som dör helt enkelt. Eller befolkningen, och det kommer inte till något nytt. Eller för lite nytt. Och en andra faktor, det är jobben. Vi har mycket industri, industritung kommun. Och industrin kan gå bra, gå som smör, men det behövs färre och färre människor som gör det där på industrin. Så då tappar vi jobb på det sättet. Och det tredje är att vi inte är ett regionalt centrum som Umeå, Sundsvall till exempel. Dit vill ju ofta tjänsteföretag. Så det är svårare att få den typen av tjänsteföretag hit till Övik.
Jag tycker jag håller med om det där. Jag skulle vilja lägga till att Övik är egentligen i väldigt hög utsträckning en handelsstad från början.
Mm.
Och jag tycker att när man lägger inte tillräcklig tyngd på att betrakta handeln som en industrigren också.
Mm. Mm.
Och handelsutvecklingen här, den tror jag nog påverkar både attraktivitet och inflyttning och investeringsvilja och sånt.
Mm. Är det dags för en låt? Nu skulle vi haft en låt om handel då, men för vi ska prata mer om handel tycker jag, men vi kan väl lyssna på, du hade någon, passar det med Olle Adolfsson där nu?
Ja, varför inte? Han har ju varit på Tegelbacken har jag hört.
Om det stora slagsmålet.
Ja,
vi kör den.
I januari månad år 1903, ett gäng av kungsholmsbusar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lorperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg. Ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka grel. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogar och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade de grabbarna som kom från Gamla stan med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Leken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn. När busarna kom tågandes från alla håll i stan, där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hette de och skrek från varsin gränd. Och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Men än idag med fasa talar man i Stockholms stad om hur busarna på Tegelbacken slogs 3 dagar och rad. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.
Ja, det var Stockholm det.
Det var det. Mm. Men vi har ingen Tegelbacke här.
Nej.
Vi hade en gång kolbacken som på den tiden man producerade kol här nere, ja, väldigt nära stadskärnan faktiskt.
Mm. Men det var nog kanske inte så mycket bråk om det då.
Ja, vad vet man. Ja.
Men vi var på handel.
Ja, och jag tycker att handeln behandlas lite styrmoderligt i översiktsplanen.
Ja.
Alltså, jag ser det ju som att handeln sysselsätter väldigt många faktiskt. Man ser ju ofta i statistiken att olika industriföretag har så många anställda och sådär. Mm. Men man ser aldrig någon riktigt bra statistik över hur många som sysselsätts av handeln här i stan. Och jag tror att det är en väldigt viktig verksamhetsgren. Så att, och den, det har ju varit så att säga nationellt och internationellt väldigt stora diskussioner om förändringarna i handelns utveckling. Nu senast är det ju IT-utvecklingen som påverkar den. Men det har ju också varit andra saker som gör att handeln tenderar att flytta utanför stadskärnorna.
Mm.
Och ja, extremen är väl att i vissa storstäder i USA börjar man tala om att andra verksamheter följer med handeln ut och bildar ett slags små städer utanför, alltså vid gränsen mellan ytterområdena och stadskärnan.
Ja.
Och den där problematiken har man överhuvudtaget inte berört, tycker jag, i översiktsplanen, vilket jag tycker är lite anmärkningsvärt.
Mm. Ja, de flesta städer i Sverige har ju haft den här diskussionen om köpcentrum och stadscentrum. Alltså, ja, det är så mycket som flyttar ut. Alltså. Och jag uppfattar ju ändå att i Övik har vi klarat oss hyfsat bra. Har inte du den benämningen också?
Jo, jag håller med om det. Men nu är det ju ett perspektiv fram till 2040.
Ja, just det. Mycket kan hända.
Ja, jag tror det kan gå rätt fort om det sätter igång. Alltså det är... Det påverkas ju av planen på det sättet att, anser jag i alla fall, när man uttalar sig om att man ska prioritera nybyggnationer inne i stadscentrum.
Mm.
Och man ska koncentrera parkerandet till parkeringshus och sånt där. Mm. Attraktionskraften för handeln är ju ofta bekväm parkering nära ingången.
Mm.
Och om man planerar bort de fördelarna för den del av handeln som är i centrala stan, ja, då skyndar man ju på en utveckling att man flyttar ut handeln till ja, halvexterna lägen.
Mm. Alltså, jag tror ju att ett attraktivt stadscentrum är otroligt viktigt för Övik, för hela Övik, ja, även för den som bor i Solberg och Husum, ja, och Bjärstad, så ska det vara, finnas ett attraktivt stadscentrum.
Ja.
Det är vi nog alla överens om. Och en viktig faktor för att det ska vara attraktivt stadscentrum, det är ju att det finns god tillgänglighet, både med kollektiva transportmedel, alltså med bussar och gång- och cykelvägar och bilar, och det ska finnas parkering.
Ja, jag tycker
parkering.
Man ofta benämner, men ju, alltså, när man talar om tillgänglighet, så skulle man kanske oftare också prata om just biltillgänglighet.
Mm.
För den har betydelse i sådana här sammanhang. Ofta pratar man om tillgänglighet i en annan betydelse.
Ja då.
Och det är väl bra. Men jag tycker man ska inte glömma bort att biltillgänglighet är en viktig faktor.
Nej. Men det tror jag kanske att jag har lite annan uppfattning om än vad du har, att bilarna måste stå på marken utanför butiken för att det ska vara bra. Jag tror att även Höviksborna börjar mer och mer vänja sig vid att man kör in i ett parkeringshus, för det är faktiskt en ganska behändig lösning. Du har väl rest lite grann i Europa också? De flesta städer nu så funkar det så, okej, man kör rakt in i ett P-hus och så knatar man ut på stan. Det kommer jag att göra i Övik också, tror jag. Så P-hus tror inte jag är något problem.
Ja, jag tror att de ska ju konkurrera då med de halvexterna lägena där det är gratis parkeringar väldigt nära ingången,
ja,
till ett stort utbud, ja, som är samlat på ett ställe.
Men alltså med ett P-hus nu och med de väldigt enkla betalningssystem som finns, då tror jag att det är inget problem faktiskt med P-hus. Och, men vi kan vara överens om att det är viktigt att den här tillgängligheten finns i alla fall i form av parkering. Om det nu är som du tycker markparkering och som jag tycker i P-hus.
Ja, och jag tycker att den där frågan påverkas av andra ställningstaganden i den här planen. Till exempel att man ska ha låg bebyggelse i stadskärnan. Och det innebär ju då att den så att säga tar mera plats på marken i de enskilda kvarteren.
Mm.
Vi har väldigt trånga kvarter i den här staden, med mindre kvartersmått än på många andra håll.
Mm.
Och vi har en topografi som gör att infartsfrågorna till varje kvarter är lite mer komplicerat. Så att det är inte alldeles säkert att det är en låg bebyggelse inne i stan här gör att det blir lättare att klara de här frågorna.
Mm.
Utan jag tror att det där får man fundera. Jag tycker man kan ha många olika synpunkter, men den synpunkt jag har är att man har inte tagit upp de här frågorna som en viktig sak i den här planen.
Mm. Det där med bebyggelsens höjd, det finns ju ett förslag här att man ska ha lägre bebyggelse inom ett område som omfattar stadskärnan och lite grann uppåt och lite grann åt sidan också.
Men då har man tagit bort tinget från den där diskussionen.
Ja, det har man gjort.
Den
ja.
Ingår inte i den ställningstagandet, står det.
Nej, den står ju dessutom redan där.
Ja.
Men jag tycker nog att det är ett rätt angreppssätt där, att om man håller sig till lägre bebyggelse, då behöver inte det betyda en- och tvåvåningshus, för att den här avlysningsplanen som du pratade om tidigare, den medger ju faktiskt 5 våningars bebyggelse på Nygatan och Lasarettsgatan.
Och
det är ju fortfarande vad man, tror jag, menar med lägre bebyggelse här.
Men jag tycker också man skulle ha sagt att inne i den här stadskärnan så ska till exempel gatuplanet inte vara bostäder, utan ska vara lokaler.
Mm.
Det tycker jag är väldigt synd att man inte hade en sån bestämmelse på det som byggdes i Storgatans förlängning ner mot hamnen.
Mm. Ja, okej. Det är ju en väldigt svår fråga det där också, därför att för den fastighetsägare som bygger då, så ska man alltså tvingas göra lokaler i markplanet.
Ja.
det är inte så himla lätt alltså, för det som är handelsyta idag är ju faktiskt väldigt mycket mindre än vad det var om det går 50 år tillbaka i tiden, därför att det är så otroligt mycket effektivare, man säljer så väldigt mycket mer per kvadratmeter idag än vad man gjorde då, trots att vi har alltså mycket mycket mer handel, så är det ändå på en mindre yta.
Jag minns att när de hade den här stora den stora nationella utställningen som var i Helsingborg.
Det var bomässan.
Ja, bomässan de hade där. Mm. Då hade de faktiskt stipulerat för den bebyggelsen att man måste ha lokaler i bottenplanet. Mm. Även om alla var intresserade av att ha attraktiva bostäder på kajkanten, så skulle det vara lokaler i bottenplanet, just för att man inte ville sabba, så att säga, handelsutvecklingen i ett attraktivt område.
Nej. Ja, det är en god tanke tycker jag också, men att lägga den belastningen på alla fastigheter i centrala stadskärnan, det skulle nog hämma en hel del utbyggnader, tror jag.
Om man går historiskt tillbaka så var det ju så att alltså, det var ju sättet att få till en stad.
Ja,
att man hade handel med bostäder ovanpå. Mm. Det är liksom ett koncept som har bildats där nu.
men det har hänt mycket sedan dess. The times,
ja, ibland så undrar man.
Mm. Jag tycker vi kan skatta oss ganska lyckliga hittills i alla fall att vi inte har något köpcentrum utanför stan, något externt köpcentrum. Det som finns jag kallar för det i Arnäs, det är ju ett skämt, det är ju inget köpcentrum.
Ja, jag tycker nog att det är en början till ett köpcentrum.
Ja, det är ju enstaka butiker vi har i, och det finns ingen möjlighet att bilförsäljning och typ de här ÖoB och sådana där skulle ligga in i.
Men centrum. Vad tror du om det blir en tunnel och kommer ut vid Tvillingsta? Mm. Är det ett läge för ytterligare ett köpcentrum?
Vi har inget köpcentrum. Det är ett läge för handelsetableringar, typ bilförsäljning och Jula och ÖoB.
Men om man nu ser så långt framåt som den här planen gör, borde man inte på något sätt ha ställt frågan i alla fall?
Jo, det tycker jag. Alltså, jag tror absolut att det är intressant för etableringar i Tvillingstaområdet.
Men det är möjligt att man skulle komma fram till det du säger, men jag tycker att man kan inte bara hoppa över denna viktiga diskussion.
Nej, jag tycker också att den ska finnas. Men då återigen så vill jag hänvisa till ett annat dokument, en handelsstrategi eller någonting. Så man kan inte diskutera allting i den här planen, för då orkar man inte igenom.
Nej, det kan jag väl köpa, men då är det ju viktigt att man hittar det dokumentet också.
Ja. Jo då, det var ju en debatt i lokaltidningen för någon vecka sedan om att industrigruppen tycker att man inte finns med i den här planeringen. Jag undrar egentligen vad man är ute efter då. Jag tror ju att den tyngre, större industrin, den talar ju om när den har några behov, och så försöker kommunen lösa det. Det är nog ganska normalt. Så jag vet inte riktigt vad de är ute efter. Kan du förstå det? Vad ska man i den här planen göra för den tyngre industrin? Jag tänker på BAE till exempel. Om de behöver ny mark så löser man ju det.
Ja, det där är ju generellt, tycker jag det verkar som att vi börjar få ont om nya industritomter. Det kan jag ju ha en synpunkt på. Och det är intressant att veta hur man har ju lagt ut sådana ytor här, men det är väldigt viktigt om vi ska locka till oss nya etableringar att vi snabbt kan få fram ny mark.
Ja. Det är faktiskt fortfarande de områden som fanns med redan i planeringen på 70-80-talet.
Och det är ju vår topografi här som gör att det är inte så mycket planmark med tillgänglig.
Men du har alltså hittills inte under de här 40 åren konsumerats allt det som lades ut då.
Alltså, det
finns fortfarande ytor kvar. Nåja, det finns ju diskuteras ett bioraffinaderi i olika sammanhang som ska läggas i.
Ja, jag har inte förstått var det ska ligga riktigt.
Men det ska ju vara i Domsjöområdet, alltså i ja, vad ska vi kalla det, Alfredshemsområdet. Det är där man har tänkt. Och det kanske man kunde ha haft med lite mer här. Man pratar nästan inte alls om det, bara för en mening. Men det är ju en viktig framtidsfråga. Ja, vad är det mer vi ska ta upp?
Ja, det finns ju lite intressanta påståenden om hur bebyggelsen i stadskärnan ska se ut.
Mm.
Den ska vara estetiskt tilltalande och samspela med äldre arkitektur.
Mm.
Jag tycker det där är också en sån där sak som är till intet förpliktande. Det är ingen som vet vad estetiskt tilltalande betyder om 10 år.
Nej.
Det är något helt annat än vad vi tycker idag. Och samspel med äldre arkitektur, det har väl aldrig funnits i centrala Örnsköldsvik någon gång hittills. Varför ska vi uppfinna det nu? Det är ju charmen, tycker jag, med Örnsköldsvik att vi inte har sån här likriktad arkitektur.
Mm. Så fortsatt variation?
Absolut.
Ja.
Individuella byggnader.
Jag tycker ju fortfarande att i stadskärnan där så ska man ha lägre bebyggelse. Jag har aldrig accepterat tinget. Jag tycker den reser sig för högt över omgivningen faktiskt. Ja, det är en kul kåk. Men
stadskärnan är lite för lite för att strö in höghus i. Det kan jag hålla med om.
Det håller du med om, ja, men vad bra. Vi ska väl säga någonting om de bostadsområden som föreslås i den här planen också. Och då tänker jag kanske först på själva stadskärnan. Där finns ju en massa möjliga områden som är redovisade i tidigare översiktsplaner. De borde väl faktiskt vara med här också eftersom man tänker upphäva den översiktsplan som gäller för centrum idag. Jag tycker nog att det lämpliga är att behålla såna här översiktsplaner som finns sedan tidigare. Sen finns ju några områden som är på gång redan. Det är till exempel Kusthöjden där man kan fortsätta bygga. Och Järvestrand som ju ska planläggas. Och kanske också Vårbystrand ute i Domsjöområdet. De behöver också redovisas i den här planen, tycker jag. För det är ju resurser att bygga på. Sen finns det ett par områden som jag tycker är väldigt tveksamma. Och det är framförallt det som föreslås som Järvliden som ska ligga bakom 8-våningshusen på Sörliden i skyttesområdet. Jag tycker inte man ska knapra mer på skyttesområdet och jag tycker inte man ska bygga hus bakom 8-våningshusen på Sörliden. Det kan inte bli någon bra bostadsmiljö, tror jag. Sen föreslås också ett område Gimothöjden som alltså ligger ovanför det nu utbyggda Gimothområdet. Det blir väldigt svårt att lösa tillfarten till sånt område utan att gå igenom den befintliga bebyggelsen. Och det är ju väldigt mycket tveksamt att göra det. Dra alltså biltrafik genom Gimothområdet. Men du, nu har vi nog...
Har vi förbrukat vår tid?
Jag tror faktiskt det. Och jag skulle faktiskt vilja göra lite reklam.
Menar du det?
Ja, för om ett par veckor här så kommer jag att ha ett program där jag intervjuar Lars Ekengren som är en ny stjärna på musikhimlen här i Örnsköldsvik.
Jesus.
Jajamän, jag blev inbjuden till ett sån här release-släpp. Eller vad heter det? Releasefest på Brux.
Releaseparty.
Party, ja typ. Det var på Brux i alla fall.
Ja.
Och där han spelade med sitt band och sjöng. Jag tycker det var fantastiskt bra. Så därför ska jag intervjua honom om den här skivan Monster som han har gjort. Och därför tänkte jag också att vi skulle kunna spela en låt från den. Är du med på det, Per?
All right.
Ja, det får bli avslutningen.
Det låter ju skrämmande med Monster. Men...
Ja, det är väl vad man skulle kunna kalla den här planen om de inte drar ner på volymen, tycker jag.
Ja. Okej.
Okay. Men vi tackar för oss, va?
Mm. Tack och tack. You move too slow, you take another blow. We were born and raised on a rodeo. Steps through your hands, troubled by your dogs, you don't understand.
Jag heter Görel Brattström. Jag ska läsa en historia ur Bodil Malmstens bok Svartvita bilder från 1988. Den här heter Au pair. Det är ingen ordning på mig nu för tiden. Plötsligt har jag blivit medelålders utan aning om hur det gick till. När hände det? Någonstans på vägen har jag hamnat utanför mig själv och kan inte hitta in igen. Jag är alldeles borta. Allt glömmer jag. Saker jag gått för att hämta har jag glömt vad det var när jag kommer dit jag gått. Så jag börjar med något annat. Tvätta underbyxor eller färga håret. Jag vet inte längre vad jag håller på med. Till exempel diskmedlet i slut. Jag går till affären. Kommer hem med mat för alla pengarna. Mat jag inte borde äta upp. Men äter upp. Inget diskmedel. Ids inte gå ut igen. Kapar av den gamla flaskan och får ut en klibbig skvätt från botten. Detta diskmedel som heter Yes har för mig en doft av London, Kensington och en tid när jag var ung, au pair hos Mr. Burns och Mrs. Burns, Stafford Terrace 7. Aldrig har jag frusit som den vintern, aldrig lärde jag mig deras minusgrader Fahrenheit. Rummet jag sov på vinden iskallt skulle värmas av en gaskamin. Lågan blåstes alltid ut, gasen stod och pyste hela natten. Tack vare att det var så dragigt dog jag inte, men hjärnan kanske skadades, vad vet man. Jag minns Mr. Burns, hans kritstrecksrandiga kostymer, skräddarsydda skjortor från Jermyn Street, hans bowlerhatt, hans sidenmorgonrock, hans Flory's aftershave. Hans paraply som han ställde i tamburen varje dag när han kom hem från The City. Mr. Burns var jurist i en familjefirma, Burns and Son. Min Mr. Burns var son. Fadern levde skintorr på ett iskallt gods med många hästar. Modern var en massa långt skelett som rikedomen inte gav någon glädje. Inte vad jag såg när jag fick följa med dit till rävjakt. Mr. Burns missade sin räv, var röd som jaktkavajen när han klev av hästen. Jag tyckte han var underbar. Mrs. Burns hade två hundar, Liz och Lizzie. Liz var Lizzies mamma, eller tvärtom, King Charles Spaniels ädla hundar. Kunde bara föda med kejsarsnitt, sa Mrs. Burns stolt, när hon tog dem till en King Charles kavaljer för befruktning. Det blev ingen befruktning. Mrs. Burns berättade en mängd detaljer, hur den lille kavaljeren darrat med sin kära lilla sak i vädret stående på bakbenen och gnyende av åtrå, hur den luktat. Liz och Lizzie hade också gnytt och darrat, men när det blev dags hade båda två varit för trånga. Kavaljern hade inte kunnat tränga in. Bäst som skedde, det finns King Charles Spaniel som fastnat i varandra och fått bändas loss med tång av veterinären, sa Mrs. Burns. Gnyende av åtrå, sa hon. Jag var oskuld när jag var au pair i London. En au pair ska behandlas som familjemedlem. Jag blev inte sämre behandlad än Victoria, yngsta dottern, 13 år. Victoria hade fel på benen, vristerna vek sig, fötterna gled åt olika håll som på skridsko fast en bullrigt. Det var för sent att operera, poor Victoria. Hade inte blivit av medan tid var, how time flies, sa Mrs. Burns, vad tiden går. Victoria gjorde livet i London till ett elände för mig. Anmärkte på allt jag gjorde, hånlog högt åt mina feluttal och åt att jag inte kunde Shakespeares alla dramer. Sa att jag var obildad, stupid, sa jag var tjock. Det var jag. Ändå var det det som gjorde mig mest oförsonlig mot Victoria, att hon såg mig som en fetlagd piga, inte som medlem av familjen och pär. Jag hatade Victoria. När vårt frukost, Mr. Burns i röda sidemorgonrocken och jag, Mrs. Burns tog te på sängen med Liz och Lizzie, var Victoria alltid sen. Sprang och åt, klumpade och klampade med sina stackars fötter, tills Mr. Burns la ner The Times och röt, God damn it! Jag dyrkade den mannen. Victorias stora syster Patricia hade gift sig nyligen. Patricia hade gjort succé när hon presenterades vid hovet, årets debutant som mamman en gång. Victoria var inte presentabel, hade klena utsikter att bli gift. Det hörde jag Mrs. Burns säga åt städfrun Mrs. O'Connor inom hörhåll för Victoria. Mrs. O'Connor skulle göra grovgörat på Stafford Terrace 7. Att hon inte gjorde det bekymrade varken henne eller Mrs. Burns. De pratade mellan 10 och 1. Varje förmiddag hörde jag de i oändliga haranger kommentera pris och kvalitet på de varor respektive familj behövde för livets nödtorft. Nödtorfternas skillnad gav de sig inte in på, inte heller innebörden i ordet behov. Mrs. Burns med rötterna i skotska adeln, konto på det dyraste av dyra Fortum & Mason, och Mrs. Connor från Galway, Irland, som skötte sin shopping på Woolworth. Jag diskade med ryggen vänd åt deras gemenskap. En au pair hör hemma ingenstans, tänkte jag, och diskmedlet var ges. Också Mrs. O'Connors äldsta dotter var nygift. De två gifta döttrarnas problem i respektive äkta sängar avhandlades dagligen av deras mödrar. Mrs. O'Connors svärson, rörmockan, var bara pang på, medan Mrs. Burns, Patricias lille lord, knappt kunde få upp den, eller om det var tvärtom. Jag ville dränka mig i diskon, i jäs. Jag älskade Mr. Burns. Han älskade drottningen, The Queen och Billie Holiday. Hade alla Billie Holidays skivor i sitt bibliotek. Varje kväll när han kom hem, kysst frun på munnen, sugande, tagit av sig bowlerhatten och ställt ifrån sig paraplyt, hällt upp en whisky och satt sig i en gammal skinnfåtölj i biblioteket, hörde vi Billie Holiday. Mr. Burns och jag, frun tålde inte jazz. Om Victoria kom fick hon gå, sa Mr. Burns. Då gick hon. Hade specialbeställda skor med skenor. Ensamma i biblioteket hörde vi på Love for Sale, Love Me or Leave Me, Lover Man, Mr. Burns och jag. Jag skulle kunna dö av lycka. En gång när vi vädrade kostymer, Mrs. Burns och jag, hans kostymer, frågade jag som i förbigående om hon inte blev svartsjuk på alla vackra unga flickorna på hans kontor. Själv nästan dog jag hela tiden för alla välskapta sekreterare som jag såg för mig. De satt i hans knä och tog hans diktamen. Mrs. Burns sa: Who would want that fat old bag? Vem skulle vilja ha den feta gamla påsen? Tyst såg jag in i hans kostymer. Varje morgon när Mr. Burns tog sitt heta morgonbad satt frun bredvid på en liten pall. Ånga täckte badrumsfönstret. Jag stod utanför och hörde deras röster. Ljudet lät som fågelkvitter. En gång fick jag vara med när Mr. och Mrs. Burns hade fest på Stafford Terrace 7. Grevar och baroner och en mängd ovala damer, baronessor och grevinnor, ladies, lordar kom i Bentleys, Daimlers, Jaguarer, aftonklädda silkesstrumpor. Jag gick runt i sjokig klänning, Skandinavien design, ingen midja. Mrs. Burns bad en smal baron med kalla ögon ta hand om mig. Han konverserade om vädret tills Victorias stora syster, den gifta Patricia, kom. Hon såg min klänning, frågade mig bakom ryggen på baronen om jag var gravid med barn. Jag försökte neka, men då tog baronen bara bort henne mitt i någonting jag sa. Vid festens slut, jag var på väg upp till mig, mötte jag Mr. Burns på trappavsatsen. Han tog tag i mig och ledde in mig i biblioteket, satte sig i skinnfåtöljen, bad mig sätta mig hos honom, spelade sedan Lover Man. Såg som en berusad på mig, fuktiga läppar och hans blick beslöjad. Han skulle just säga någonting, då kom baronen. Tog en flaska Boots gin, hällde i sig ett par deciliter, rapade och sa godnatt och gick. There goes our high and dry young man, sa jag som ginreklamen och Mr. Burns sa att jag hade sinne för humor. A sense of humor, sa han hest. Han reste sig tvekande. Jag reste mig och kände hettan från hans andedräkt, skotsk whisky, när han passerade mig rätt tätt och sedan stod vi utanför hans sovrum. Där viskade han i min öronsnäcka att vi skulle gå till sängs. Let's go to bed. Och sedan öppnade han sovrumsdörren och gick in. Där inne hördes Mrs. Burns snarka spinnande och vända sig med sina hundar. Han stängde sovrumsdörren inifrån. Jag gick upp till gaskammaren med värmeflaska. Varje eftermiddag var jag ledig. Sådan var au pair-lagen. Det var meningen att man skulle gå på kurser och lära sig till exempel språket. Jag gick på varuhus och lärde mig hur dyrt allt är. Smäckra skor och smycken, puderdosor, spetstrosor och kashmirtröjor. Klänningar jag aldrig skulle vågat prova. Urringade, snäva, livsfarliga expediter, snobbiga som äkta ladies eller lords. I fullständig längtan gick jag. Längtan efter skor och smycken, puderdosor och kläder. Längtan efter mamma, pappa. Längtan efter min lilla syster. Längtan efter Mr. Burns. För att döva all den där min längtan åt jag. Jag åt allt jag hann, allt jag kom över. Bassets vackra engelska konfekt och toffé. Chips och popcorn, salta kex och alla andra kex och jordnötter med skal och utan. Sandwiches och äppelpaj på Wimpys hemska tehus. Fläskpaj, fårpaj och en massa andra pajer på pubbar där jag hällde i mig öl, gick upp i vikt. Försökte intala mig att ens vikt ingenting säger om ens värde. Att min benstomme var tung. Jag hade fet hy, tjockt hår etc. Tro inte att jag gick på det. Där gick jag och tröst åt i det kalla London när jag var au pair. Jag blev allt mer oformlig, allt mer deprimerad. Gick till doktorn, läkarvård var gratis, National Health. Doktorn klämde på mig, tog en 5-6 hekto mellan pekfingret och tummen och sa valpfläsk. Valpfläsket skulle smälta av sig själv när jag blev äldre, sa han. Aldrig, sa jag. Jag skulle aldrig bli äldre om jag måste konka runt på allt mitt valpfläsk. Skulle ta livet av mig. Skulle ta livet av det, av mig, alltihop. Om jag verkligen tänkte ta livet av mig, då vet jag inte. Jag har alltid varit snar till självmordstankar. Doktorn skrev ut preludin. Det skulle pigga upp mig, lätta depressionen och påverka aptiten. Det gjorde det. Jag blev pigg som kvicksilver. Min depression försvann. Full av plottrig energi hann jag göra mycket som jag aldrig gjort förut. Kamma mattfransar och damma whiskyflaskor. Min aptit var påverkad. Nu hann jag äta dubbelt upp mot förut utan att bli det minsta deprimerad. Nästan lycklig var jag. En dag gick jag till Fortum med mig som varuhuset där Mrs. Burns hade sitt konto. Provade en dyrbar kreppklänning jag aldrig vågat prova förut. Köpte den, skrev upp Mrs. Burns. Klänningen hade drapering över bysten, urringad rygg, snäv kjol. Jag såg ut som Birgit Nilsson. I den klänningen, med håret uppsatt i en koldolm, fick jag följa med till Mr. Burns klubb som en medlem av familjen. Det var sista gången. Vi fick kalvbräss, stekt fasan och punschpannkakor, portvin. Vid ett bord intill oss log en ruggig gubbe mot mig hela middagen. Ögonen stod ut som röda ägg i ansiktet på honom. Han var Lord Bird i någonting, sa Mr. Burns. Hade varit överst i Indien, dräglade imperialistiskt när jag presenterades för honom till kaffet. Jag var som en kvinna från ett annat sekel, sa han. Mr. Burns viskade i örat på mig att där var ett gott parti för mig. Inte långt därefter får jag hem. Mr. Burns bjöd på limousin till båten, hade inte tid att vinka av mig, men Victoria följde med. Hon grät när min båt la ut från kajen, jag grät också. Jag fick inga prelidintabletter med mig till Sverige, det var olagligt, sa doktorn. Sen dess vet jag vad ordet abstinens betyder och jag tänkte ta mitt liv som vanligt. Många år senare kom ett brev från Mrs. Burns där stod att Mr. Burns var död. Han hade stigit upp en morgon, hon hade tappat i hans heta morgonbad, suttit på sin pall vid karet, de hade småpratat. Jag mindes deras småprat genom den stängda badrumsdörren, att det lät som fågelkvitter. Han hade stigit upp ur badet, fallit ner och dött. Ena ögonblicket livslevande, det nästa död. Victoria hade fått ett sammanbrott och skickats bort. Jag kommer inte för mig att svara. I betyget som jag fick från min au pair-tid, jag har tappat bort det om det inte ligger någonstans där jag inte vet att jag lagt det. I det betyget står att familjen Burns verkligen tyckte att jag var som en familjemedlem och att på mig var det ordning, stod det.